Trädgårdssnack.
Ja, det börjar lacka mot jul, eller i varje fall åtminstone mot första advent och första ljuset snart tänt. Två stycken ljusdrottningar på plats här, Annika Sjölin och Emma Berg från Flyinge Plantfopp.
Ja,
det är ingen som har kallat dig ljusdrottning.
Nej, ljusdrottning, den titeln har jag inte varit tidigare.
Har du varit Lucia någon gång?
Ja, det har jag faktiskt.
Okej. Det var årets Lucia eller så? Eller?
Nej, inte årets. Nej, men när jag gick i sjätte klass så fick jag vara Lucia.
Var
och
så
jag var så stolt.
Var det så demokratiskt att alla kunde vara Lucia eller det var en som blev?
Nej, det var en.
Ja.
Jag var så stolt och glad. Jag var nog minst i klassen och hade väl kortast hår. Men jag fick vara Lucia.
Stort.
Ja, det var stort. Det var stort.
Annika Sjölin, har du varit Lucia-drottning någon gång?
Ja, eftersom jag alltid nästan har varit långhårig, så ja, men inte som barn. Alltså då skulle ju Lucia vara blonda och jag är ju mörk, ännu jag är grå.
Men du hade ju varit alltså, du mer traditionellt, alltså varit mer korrekt, alltså haft dig som Lucia då, med mörkhår som den riktiga Lucia var ju.
Men det var, alltså, så var det inte när jag var barn, utan det var de blonda flickorna. Ja. Men däremot fick jag revansch ett par gånger sen när jag började jobba på sjukhus.
Ja.
Och då blev jag så att säga den som skulle gå Lucia, så det har jag gjort några gånger. Men då var jag vuxen.
Men nu ska vi först fokusera på första advent innan vi fokuserar på Lucia. Så, lite granna så att vi, du sa sist Annika att nötter.
Ja,
en nöt, flera nötter. Och det blir många nötter idag.
Ja, och det blir nötter med rötter.
Mm. Det blir det också.
Oerhört vitsigt.
Ja. Man kan säga att Magnus Carlström var kvar.
Ja, skulle man kunna tro det. Det finns ju jättemycket, men det finns en hel del nötter man skulle kunna odla i trädgården då. Och det är ju de vi kommer att intressera oss för idag.
Ja.
Så vi har väl alla våra favoriter.
Ja.
Alltså, har du någon nöt i din lilla trädgård?
Vi hade lite hassel här förleden.
Det blev för stort, eller?
Det blev för stort, ja. Men alltså nötter, det är julen liksom på något vis.
Ja, det är det.
Valnötter ligger skal över hela fastigheten under den här månaden.
Vad har du för favorit, Emma?
Alltså jag trycker ju så himla mycket om den turkiska hasseln som blir ett stort träd och har väldigt speciell rak stam. Den är ju väldigt, väldigt, väldigt rak och grenarna sitter i 90 grader. Och, jag tycker den är fin. Och sen är det ju frukterna. Ja. Alltså de blir ju stora som tennisbollar.
Är det jättestora hasselnötter?
Nej, nötterna är tyvärr inte så stora. Men de finns och de är bara. Men alltså stora som tennisbollar blir de här nötterna. Och så sitter de många i svepe. Och de är, alltså, de är så snygga. Och sen måste man, nu pratar vi om nötterna, men trädet i sig är ju så snyggt. Alltså 12 meter träd har vi ungefär. Och när på våren så har den väldigt, väldigt långa hasselhängen, nästan 10-15 centimeter. Och så det ryker om dem. Man får inte vara allergisk i närheten, men om vi nu bortser från det, så är de här långa hängena och så jag tycker det här trädet är så fint.
Och sen, springer man
sånt?
Ja.
Och sen på höstkanten springer man och plockar upp alla de höst, typ då.
Och de kan man göra mycket roligt med.
Ja,
för de ser ut som små aliens. Alltså den här tennisbollen är liksom piggy.
Ja.
Och så sitter då frukterna inne i det här. Då, så de är oerhört dekorativa.
Ja. Ja.
Vad avundsjuk jag blir. Alltså, det är ett sånt träd jag skulle vilja ha just för att det är så vackert växt.
Det är ju det. Och det jag har tänkt så länge. Så faktiskt för ett år sedan så fick det flytta hem. Och då jag köpte ett rejält träd. För det ska man veta med den turkiska trädhassen. Den kan vara lite svåretablerad som lite yngre träd. Alltså ungträd som vi pratade om tidigare program här. Man ska gärna köpa den som lite äldre träd. För den är lite kinkig.
Men alltså de här själva frukterna som är det intressanta. Man ska, lägger man dem på tork när man har plockat upp dem? Alltså hur tar du hand om dem?
Det får man göra. Man får lägga dem som tork. Men eftersom jag är lite så här, pyntar jag mig så använder jag ju dem som de ser ut. Jag kanske
som
inte
en installation.
Mer än installationen att jag använder själva nöten.
Ganska många nöter kan man ju faktiskt äta innan de är mogna. Men där får man väl ta sig själv på pulsen. Tycker jag det här är gott? Nej, men då väntar jag. Alltså så lär man ju sig när man tycker att man vill ta dem. Men man kan ju förvara dem. Är de bara friska och inte skadade så kan man ju förvara dem till jul självklart. och äta dem då eller senare om man har lust.
Men bästa pyssel med turkisk hassel, vad är det?
Ja, alltså det kan du använda så som de är. Alltså som den här sprättiga tennisbollen som jag brukar säga. Mm. Men när man har torkat till dem, de är inte fuktiga längre, sen går det ju att spraya precis som man vill.
Guldspraya
det. Man kan guldspraya dem, man kan ha silver, man kan ha glitter. Så man kan ju antingen köra den väldigt naturliga stilen och det dova, eller så kan man ju gå all in och bara göra dem som glitterbollar.
Är det bara du i familjen som går så all in, Emma? Alltså, eller tänk familjen, åh herregud, nu börjar julen närma sig. Mamma, nu ska hon börja guldspraya allting igen.
Nej, jag är ju inte så guldsprayig.
Jag så.
Är ju den där som egentligen är det dova och det mjuka. Men jag har, min ena dotter, hon har ju ärvt den här genen. Så att nu är det ju hon som ibland liksom ska dyka och fixa. Och det är ju kanske inte alltid så lätt när man är den där som vill fixa. Men hon är jätteduktig och vi gör gärna det tillsammans.
Guldspray är närmot någonting som Annika Sjölin, alltså hon går ju all in fullständigt.
Till jul är det så.
Alltså det är så mycket bling-bling alltså när det börjar närma sig julen för Annika.
Ja, det är lite Walt Disney hemma hos mig, det måste jag erkänna. För att julen ska på något sätt, den är så guldig för mig. Så guldspray och glitterspray och ju mer dess bättre. Och, alltså rosetter och kulor och massor med saker och julgran och så. Det är mer jag, och det är nästan ingen som tror när de ser mig.
Och favoritnöt från den turkiska lilla hassen här till Annika Sjölins.
Min favorit är faktiskt alltså, den vanliga hassen kan man säga, eller vanlig och vanlig, men storfruktig hassel då. Då finns det en hel del olika. Och den hassen som du nu tog bort från din trädgård, då är det ju liksom en buske kanske på en 7-8 meter. Mm. Alltså flerstammig buske då. Och det blir ju för stort för de flesta. Om man nu skulle vilja ha en storfruktig hassel som inte blir fullt så stor, så skulle man kunna testa en röd cellernöt, heter nu sorten, som går upp i zon 2. Den har då röda blad. Alls inte fel. Gärna ett soligare läge för att framhäva den färgen, alltså det här rödtönet, så inte hamnar för skuggigt, för då kan det bli lite dassigare. Sen är det så att även hängena och de här sveperna och nöten är alltså lite så röd-bordeaux-aktiga. Alltså det är så vackert, men nu skulle vi prata nötter, och den är ju självklart ätlig och större än de som du kanske skulle ha fått.
Men
på
hur tidigt
hassel,
alltså, man blir sugen på turkisk hassel eller den klassiska hasselnöten? Hur långt det tar det innan man kan börja skörda lite frukt från dem? Alltså om man tar ett ungträd?
Det tar ganska många år, det gör det faktiskt, innan den sätter. Det tar rätt många år innan. Alltså den som du pratar om, cellerna, den sätter ju tidigare än om vi jämför med en turkisk. Helt klart, så är det ju. Men så är man ute just för nöten, så är det ju, då hade ju hellre gått på Annikas favvis.
Eller så köper man ett lite större färdigt träd också. Då kan det gå undan lite.
Ja, absolut. Där kan du köpa det mycket tid. Så då kommer den ju sättas mycket.
Det var det ni gjorde hemma hos er.
Precis, det är det.
Men om du köper en hasselbuske, alltså det händer ju att det sitter en eller annan hasselnöt på dem vi säljer. Och de har ju inte jättemånga år på nacken. Och där kan man ju få tag i något äldre och något yngre. Det beror ju på vilken börs man har. Den är väldigt anpassningsbar och den går även på lättare jordar. Jag har ju mycket hassel naturligt. De pollinerar varandra, vilket är en fördel att ha då vild hassel i sin närhet. Om du nu bara skulle sätta in röd cellernöt, så kommer ju då den vilda hasseln som kanske finns i kvarteret att hjälpa till. Så det är ju bra. Och sen så går de ju ha även i skuggan, men då blir det ju mindre nötter. Nu är vi ute efter det, så gäller det ett solläge.
Precis, hellre solläge. Och sen är de ju enormt vackra, så även de kan vi använda och dekorera med.
Ja, och från oktober ungefär här nere kan du käka hasselnötter.
Om man nu tänker på den här allergiaspekten, som är kanske inte helt ovanlig, både gräs och hassel och annat, då finns det kanske lite andra nötter man skulle kunna odla om man nu är lite kastanje är väl någon form av nöt, kan man väl säga, till exempel.
Ja, alltså
ett kastanjeträd.
Precis, och där måste vi ju nu skilja när vi säger kastanje, om vi menar den ätliga kastanjen eller om vi pratar hästkastanj.
Vad är skillnaden?
Skillnaden är stor. Att den är enormt stor. Mm. Men det är väldigt viktigt att vi skiljer på dem. För om vi pratar hästkastanjen så kan man... Att den heter hästkastanjen, det är för att man malde ner kastanjerna som hästfoder för. Och där har de fått det svenska namnet ifrån. Mm. Så där använder man ju... Den kan inte vi äta, den är faktiskt giftig för oss. Mm. Man dör inte, men man mår inte jättebra. Men den ätliga kastanjen, vanlig kastanjen, alltså den och träden i sig är väldigt stor skillnad. Enormt stor skillnad.
Och de frukterna, de är ju också fantastiska. De är pyntvarning på dem också, kastanje.
Mm. Inte pyntvarning.
Det är inte varning.
Pyntpotential. PP.
PP blev det här.
Nu har vi PP på alla de här nötterna egentligen.
Absolut.
Alltså den ätliga kastanjen då. Alltså det blir ju också ett träd. Hästkastanjen är ju betydligt mycket större. Men den ätliga kastanjen, alltså den kan ju nå upp i en 20 meter om den skulle vilja och få en rejäl kronbredd. Så kanske inte i den mindre trädgården. Och den ätliga kastanjen behöver också alltså pollineras. Mm. Så det räcker inte med ett träd då. Men det är ett träd som jag jättegärna skulle vilja se på sådana här allmänningar i villakvarter och så. Det hade ju varit fantastiskt att ha, att man istället för att sätta lite andra tråkiga träd sätter ätlig kastanj där, ett gäng. Ja. De är ju oerhört exotiska i sitt uttryck, tycker jag.
Är de härliga?
Ja, alltså vi får hålla oss här nere. Zon 2.
Ja,
så vi har inget problem.
Nej. Och fin höstfärg. Och sen liksom och frukterna och växtsättet. Ja. Men den kräver lite ljus. Alltså den är ju inte någon så här som vill stå inklämd i någon dunge.
Nej. Nej.
Så att liksom sätta bara ätlig kastanj tillsammans en dunge, det är lite snyggare så de får verkligen sin plats. Mm. Och det är också, när jag säger snygga träd, men alltså växtformen på dem det är ett fint träd.
Men nyrostade kastanjer vet jag, så vi ser kanske så ofta här i Sverige, men vet du att nere i Italien och sånt så står de med såna här stora fyrfat och så rostar kastanjer och så doppar i lite smör eller olivolja.
Det finns en sort som heter Lyon.
Lyon?
Ja, Lyon. Alltså det är ett lite mindre träd, så om man ska ha det, då är det en sån som är liksom ympad. Och då har vi ett mer träd för den normala trädgården. Men fortfarande inget pyttelitet träd som 7-9 meter högt, så där får vi räkna med. Men det kan vara någonting.
Så det är i alla fall för en lite större trädgård överlag så.
Ja, det tycker vi nog. Ja, och sen så kräver de ju en lång säsong för att kastanjerna ska mogna ut, så man får ju mer kastanjer om man har det här varma, skyddade läget eller mer välmatade kastanjer. Så återigen så har vi att vinna på om vi har det optimala läget för de här träden då.
Valnötter är ju en annan sån här som man brukar liksom, i de gamla trädgårdarna, så det är en klassiskt träd som finns i många gamla äldre trädgårdar.
Precis, och det ser man ju också, och man ser ofta att det är åkerskifte och så också. Fåglarna är ju väldigt duktiga på att sprida de här. Så det är ju ett vanligt träd, men det börjar också bli vanligt att man frågar efter det. Och där finns ju också en massa olika, manchurisk valnöt, valnöt, svartvalnöt. Men det är ju inte heller alltså vanlig valnöt nu. Den är ju inte heller härdig så långt upp i landet. Den är ju zon 2-3 någonstans där.
Ja.
Men har vi sen de andra svart manchurisk och svart valnöt, då går de ju betydligt längre upp i vårt land. Zon 5-6 tror jag.
Det är väl också ett ganska så stort träd som kräver lite
yta
också.
Ja, det är det. Och ger väldigt mycket. Så det är ju något som man kan spara väldigt länge. Och är lätt att torka. Och det är en lätt nöt kan vi väl säga.
Ja. Det är inte en svår nöt att knäcka då?
Nej, alltså den är nog ganska lätt knäckt. Och det kan ju ta lite tid innan man får några valnötter då. Men om vi säger, alltså jag skulle vilja hålla dem i zon 1 egentligen. Mm. Alltså de som man äter, och sen så precis som du sa, de andra. Som man också kan äta, alltså manchurisk valnöt och så. Just den manchuriska valnöten, alltså där ska man ju vara beredd på att verkligen knäcka. De är mer hårt skal, svårare att ta sig igenom. Men ja, om man nu bor i zon 4, då får det väl bli den. Men här nere kan vi ha den andra som är lite mer.
Jag vill kasta in en nöt från sidlinjen här. Pekannöten, som jag hade när jag bodde i södra USA. så hade vi gigantiska...
Hur växer nu denna?
Berätta. Ja, det är ett stort träd också, ett pekannötsträd. Ja. Växte utanför första trappen hemma där vi bodde.
Mm. Och skördas...
Ja, så det är ju samma sak fram på höstkanten också.
Ja.
Mm. Alltså pekan, det är ingen som har... Ni har inte det i plantfoppen, eller?
Pekannötter? Mm. Nej, alltså vi får ju frågor på alla möjliga...
Men ni har aldrig fått från den, eller?
Udda saker. Nej, jag har inte fått det. Men när jag tänkte kring det här avsnittet så hittade jag en bok som kom ut för ett tag sedan. Som jag blev väldigt så, men den var ju rolig. Och kommer jag på vad den heter så ska jag berätta det. Just nu så flyter så det omkring. Ja,
det var en svår nöt att knäcka den.
Ja, det var det.
Ja.
Men där var väldigt mycket om nötter och sådana lite annorlunda. Men inte ens där var det pekannötter. Så att,
det kanske är ytterligare en pinjenötter. Det är ju inte en nöt, men det är mer som ett litet bär nästan.
Ja, det är ju tallfrö egentligen. Ja. Så den är ju väldigt lyxig om man är nötallergiker, så kan man äta pinjenötter oftast. Ja. Mm, så det är ju bra.
Men vi kan inte hjälpa dig med just den här pekannöten. Och ofta är det ju för att de inte går att odla här om man inte har väldigt speciella förhållanden.
Då skickar jag med den där, Annika. Du får det som uppdrag till nästa gång vi träffas. Och kolla upp pekannötssituationen i Sverige.
Oj, 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 oj.
Det fixar du?
Ja, absolut. Jag skriver upp det. Jag ska gå all in där.
Men då följer jag manus. Du kastar över en pimpernöt till dig, Emma.
En pimpernöt till mig?
Ja. Ingen aning.
Jo, absolut. Ett litet mindre träd är det ju. Men jag har inte jättemycket erfarenhet av pimpernöten alls. Har liksom inte odlat den, har inte varit så mycket kontakt med den. Är det någonting du har i din lätta jord, Annika?
Nej, jag har faktiskt en planta, men den är ju svår att få tag i.
Ja, så det här är det.
Alltså, det finns en organisation som heter Trädgårdsamatörerna. Är man med där så är det rätt så skojigt, för då är det ibland växtmarknader och så. Och där kan man hitta sådana här. Och sen så lär man känna en massa andra nördiga...
Nötmänniskor.
Ja, alltså det behöver inte vara nötter, det kan vara väldigt ovanliga växter. I de sammanhangen är det nog lättare att få tag i en pimpernöt. Det skoja med den här då, det är ju frukterna. Mm. Alltså de ser ut som några klumpiga små kaspermössor. En luftfylld ballong som ser väldigt exotisk ut.
Och så ligger nöten i den där lilla ballongen, eller?
Ja, och då är det så att som nöt betraktad så är det ju, det tar lite tid. Och om man tittar på det här höljet då, så ser det ut som att den skulle kunna bjuda på en stor nöt, men själva nöten är pytteliten.
Så jävla besvikelse. Skitnöt!
Men i en woodland eller så, alltså där skulle jag ju kunna tänka mig ha den som en flerstammig pjäs och så. Så när min blir lite större då, just nu står den på en typ sån, det här får du stå ett tag och växa och visa vad du kan. Men så småningom kanske då. Och de som vill prova så uppe i zon 3. Skulle det kunna funka?
Så kanske mer för dekoration än för äta.
Ja, det tror jag.
Så man kan
också
säga att pimpernöt ingen storsäljare just nu i plantfoppen.
Nej,
men man kan...
alltså ibland, vi har ju en sån liten avdelning som vi kallar för den udda avdelningen eller så. Den döps om emellanåt. Men där det finns
lite annorlunda grejer.
Ja. Och i olika grejer över säsongen och så. Plötsligt så dyker det upp någonting där, och de som typiskt är med i trädgårdsamatörerna, men även andra som har upptäckt den här hörnan då, går ju alltid upp dit först och tittar innan de gör någonting annat, för liksom, är det något så ska jag ha det.
Just det.
Ja, så är det. Enstaka plantor av udda saker. Jätteroligt många gånger.
Mandel, tänker jag. Det är också någonting man tänker både julen och även om det inte är en nöt i sig egentligen.
Nej, det är ju en mandel, men vi kallar den nöt för enkelhetens skull. Ja. Så den är faktiskt med i protokollet idag som vi tänkte prata om. Så, och då är det ju sötmandel. Bittermandel ska man ju inte äta så många, men sötmandel kan vi ju då äta. Så det säljer vi. Har du någon mandel?
Nej, mandel har inte jag. Däremot så blir jag lite sugen på det. Jag har hela tiden, alltså det är också, många av de här är ju väldigt värmegynnande växter. Och vi står skyddat. Och det är ju lite så när man bor mitt ute på en åker, så är det inte alltid så värmegynnande. Men så för ett litet tag sedan här nu en granne lite längre bort som hade ändå testat och deras träd var väldigt fint. Mm. Så att då är vi ju där igen med de här zonangivelser och så att det har blivit varmare i vårt land. Så det kommer nog flytta hem en mandel till mig, ja. Det blev lite sugen faktiskt. För som sagt, i fjol så gav ju mandlarna väldigt mycket efter vi hade den här 2018-sommaren som var väldigt varm. Och det gjorde ju att vi hade rätt så goda skördar. Så jag har hört från många vänner som bor lite varmare har ju haft goda skördar på mandel.
För annars är det något man tänker, så jag tänker Sicilien är ju liksom så här paradiset för mandelträd liksom. Ja.
Men det funkar alltså i zon 1 och det är ju en prunusläktning, körsbär och de släktingen. Så att de blommar ju tidigt. Så att spaljera ett sånt område där du får extra värme från en vägg, en solig vägg och så. Alltså det kan ju gynna det tillräckligt mycket för att man ska få ordentligt med mandel då. Där vi hade en sort, jag vet inte om vi har kvar av den, men Durkheimer Krackmandel, zon 1.
Achtung!
Och så skyddat då. Mm. Men också någonting som kan vara kul för den som vill ha en nöt och prova.
När glänser den? Oj, frågan som ställs varje avsnitt.
Ja, vet du att jag ska ta upp ett väldigt sånt som faller utanför ramarna i allt. Nu blir det en ginkgo som faktiskt har något som liknar en nöt och som är ätlig in i sitt hölje. Eller i sin frukt då. Och ginkgo är ju speciellt på det viset att det är en barrväxt. Det är en sån fossil. Alltså den, en levande fossil, den har hängt med i 200 miljoner år. Det är ju inte så att det ska tas som intäkt för att den går att behandla hur som helst. För den har sina krav kan man säga för att den ska funka. Så zon 2.
Den fixar inte en istid till exempel?
Kanske som frukt då, alltså vem vet.
Den har ju varit med och den har varit med väldigt mycket och det som är väldigt roligt när man tittar på bladen, om ni tittar väldigt noga på bladen, så kan ni se att det ser ut som det sitter många barr tillsammans. Ja, så ta gärna ett blad och studera det nära. De är ju fantastiskt vackra de här bladen.
Har du ginkgo hemma hos dig?
Nej, det har jag inte det heller. Jag har en lerjord. Så därav har jag inte det. Men vem vet när en del av trädgården blir en grusträdgård och ginkgon flyttar in. Vi får väl se.
Ginkgo är den luftiga, fluffiga sandjorden.
Den finns där.
Ja, just det.
Ja.
Fast bambu är större i ditt liv.
Ja, du missade den när du var inne i bambujungen för du såg nästan ingenting. Nej. Men den var faktiskt där i en hörna. Ja. Men detta barrträd då har någonting som inte liknar barr utan som liknar ett blad och den fäller bladen. Och sen kommer det roliga nu. Då är det så att nu har vi lite flickor och pojkar här igen nu. Och då är det så att flickorna är ju de som får de här frukterna. Och nu har jag inget äldre träd. Det tar väldigt många år innan de sätter frukt. Men när de gör det så lär frukterna då lukta väldigt illa. Men väl värd en nöt som då går att äta och som ska vara smaklig.
Har du smakat den själv någon gång?
Nej, jag har inte det. Men alltså, jag kan inte låta bli utan att bli intresserad. I handeln så säljer man då oftast pojkar eftersom de inte sätter någon frukt och det vill de flesta inte ha. Nej, men jag blir ju nyfiken på, kan det vara så illa som de säger? Ja.
Jag har hört från vänner och kollegor i branschen att ja, det kan vara så illa. Framförallt om du åker söderöver. Där man har, eftersom det är ett värmegynnande träd och när den sätter frukt och fäller de här så luktar det vedervärdigt. Och då är det verkligen så här att det är ju också därför det är hanklonen som säljs. Okay. Så är det ju.
Ja. Men är det någon som har en ginkgohona där ute som vill bli av med den så hör av er.
Ja, så kan vi kommer och luktar på frukterna när det är dags innan vi bestämmer oss. Men det är lite roligt för vi säljer ju ungträd av ginkgo till exempel för en billig peng. gäng. Och där vet man ju då inte vem det ska bli, flicka eller pojke. Så att det kan ju i sig vara roligt då. Nu kom jag på vad boken heter. För just det är där jag läste om
Gilgård. Som du pratar om.
Ja, och då är det så, skörda nya smaker. Det var en jätte, alltså den kom ut 12 tror jag.
Okay.
Och jag har fått ögonen på den precis. Men det var en skojig bok. Och den förklarar i viss mån att det finns en del läsare till denna bok. För vi, eller jag har ju personligen fått en hel del frågor om lite udda växter. Och folk har, det känns som de har varit lite pålästa när de har frågat om någonting som jag har stått och sett ut som ett frågetecken. Har vi någonsin haft det, har jag tänkt. Och så försöker vi ju då hjälpa till och hitta plantor och sådär. Alltså jag tror att det är rätt många som har blivit inspirerade av den här boken. Mm. Så kolla på den.
Då fick även jag ett läsartips.
Det är någon som vill ha den i julklapp. Vad den heter, sa vi igen.
Den heter Skörda nya smaker.
Precis. Och då skördar vi någonting som vi kan slänga på middagsbordet. Och alltså det är ju lite hänryckningens tid här nu. Det är dags för lite, det är dags för lite nötter.
Adventsljusstake. Ja. Glöm inte det, du ska ha den på söndag.
Precis.
Söndag tänder vi första ljuset.
Exakt, och då tänker jag att du brukar ha lite koll, Emma.
Ja, och jag tänker ju, alltså när vi pratar advent, då tänker jag ju gärna vitt, silvrigt, grått. Där vill jag gärna ha det till advent så. Väldigt lugnt och så. Sen kan man busa mer till jul med mer rött. Så jag byter under julmånaden så att det röda får vänta. Det maxar vi till julen sen.
Men nu till söndag till exempel, till när du och dottern ska dekorera bordet.
Då gör jag gärna så. Och eftersom att jag är en trädgårdsmänniska, då går jag ju ut i trädgården och letar. För även det som är visset, som ett litet strå, en gren med mossa på, sådär. Det går jag gärna ut och hämtar och använder. Så att titta runt omkring vad vi har. Mycket naturmaterial naturligtvis. Sen stoppar jag ju alltid in en liten julgran i trä eller en liten tomte som tittar fram eller någon liten ängel. Så även lite, jag är ju sådär, små detaljer, det är det bästa jag vet.
Så små dioraman här måste jag eller?
Ja, men lite så. Du ska, lite Petsen och Findus. Ja. Alltså du ska titta en stund och när du har tittat så bara, åh kolla, där var en sak till. Jag tycker det där är roligt. Men just mycket naturmaterial. Men det här också att använda även det torra. Glöm inte det, för det har vi ju mycket ute i trädgården så här års. Använd det. Men sen finns det ju i plantshoppen så har vi ju massa alla de här små tingeltangelgrejerna och fina band som man kan lägga runt servetten. Och då är vi ju där hela tiden. Detaljer, detaljer, detaljer.
Mm. Ja, då är det alltså läge att börja plocka fram. Ha alltid koll. Alltså det är alltid märkligt varje år att lyckas. För man stoppade ju adventsstaken i fjol. Alltså. Har ni samma problem? Alltså man får leta så här lite grann. Jag hoppar på vinden för att klättra upp.
Solklart för oss som gillar att pynta. Alltså jag har ju lådorna staplade.
Den kanske står fram året om, eller?
Nej. Den åker ner, absolut. Nej. Men däremot så har jag så mycket sånt som jag kan välja mellan av pynt som jag som återanvänder. Mm. För det här med torkade grenar och sånt, alltså även det åker ju ner i lådor, sen kan det återanvändas och alla kulor och så, de finns där.
Just nu så är det ju som sagt fokus på advent, men jag vet alltså att i din värld, Annika, så är det under fokus på det här lillejulaftonsträdet som du har tjatat om varje år som vi har jobbat tillsammans, Annika. Att där ska alltså, vad är det för någonting spektakulärt som kommer åka ner ut i den sandiga jorden här hos dig?
Jag tror att det blir ambra träd och sen blir det en äppelsort som heter Freja. Det är de två träden jag tror att jag kommer att plantera där kring lilljulafton. Vi får väl se hur det blir med det. Men där finns en plan i alla fall. Mm. Sen kan ju allting hända. Tänk om det nu blir tjäle och min plan inte håller.
Man får väl värma upp jorden lite grann.
Du får låna av kyrkogården en värma.
Ja, det löser sig. Annars får jag ju ha träden stående alltså mörkt i garaget eller något sånt under vintern, så ska det säkert ordna sig. Så en plan finns där om liljulafton-träden
Men annars just nu den här tiden, nu liksom, om man inte nu är inne i pyntsegmentet och inte håller på att planera lillejulaftonstället, vad är det annars för någonting vi kan göra här i trädgården i dessa dagar?
Alltså det är ju tämligen lugnt för mig, men sånt som jag gör nu, det är ju, jag har ju potatis kvar i marken. Vill jag ha det och kunna gräva upp den, för jag inte har plats att lagra den någon annanstans, så kan jag lägga på stora mängder halm ovanpå här nu för att isolera. Och det är liksom rejäla mängder. Så då kan jag ju gå ut och gräva, för då källar ju inte jorden kanske så snabbt där. Och sen har jag ju haft påhälsningar av diverse djur som har gjort att
sabbat. Livet på landet, vet.
Ja, precis. Morötterna är bara halva uppätna underifrån, så att där blir det inte någonting, och purjolöken har fått någon sån liten purjoätare i sig. Så att det är väl bara att rycka upp det och använda det som går, och så får man prova på en ny kula nästa år.
Okej, okay. Börja om från början och börja på nytt. Vi är inte helt klara med den här trädgårdssäsongen. Vi har ett avsnitt kvar, Annika. Ja. Och du har bjudit hit Aquaman.
Ja, alltså...
alltså inte från Marvel-filmen utan Aquaman.
Vi tänkte så här, eller jag tänkte så här, att nu ska Ulf komma och så ska han berätta om hydroponisk odling. Det är lite extra inne. Och så tänker jag... Men det kanske kan vara någonting sånt, årets julklapp för oss odlingsnördar. Då är det ju ett sätt att kunna odla i lägenheten eller på diskbänken eller lite så. Han kommer hit här och berättar en massa om det. Han har varit hos oss och berättade för oss i personalen för ganska länge sedan, men dock. Och jag tyckte det var intressant det han hade att säga. Så att,
Okej.
Han blir extra.
Lite vatten då, man ord.
Ja.
Ganska mycket vatten.
Ja, och framförallt ätbart.
Okej, i vatten. Ja, det här blir, alltså det här, ni har ju själva, alltså det här är ju jättespännande. Och vi kommer få svaret här om ett par veckor. Och är det så att ni har frågor, vill ha pynttips, ta och gå in via vår Facebook eller Instagram. Så hörs vi i en trädgård nära dig alldeles snart.
Trädgårdssnack.